Nej, men fy fan vad det är mycket. Ja, men inte så här så mycket. Det är ju skönt att det inte är så mycket känslosamt just nu, för det har du inte klarat. Men skolan går ju i 120 typ. Och sen eftersom att jag skulle podda nu så fick jag ju sitta och plugga hela gårdkvällen.
Ja. Prioriteringar.
Och i morse. Ja.
Prioriteringar. Ja.
Exakt. Och inte våga säga till min grupp att jag har poddat heller.
Nej. Varför vågar du inte det? Varför vågar du inte ta ansvar för dina beslut?
För att det här känns som en prioritering som inte hade varit så uppskattad.
Vilket ämne är det ni har nu som är så stort och tungt?
Juridik.
Ah, paragrafryttarnas ämne.
Och det är tufft alltså.
Vad är det tuffaste?
Alltså dels att det är så mycket att tolka. Men också att
Tolka
det går så
lagtexter
fort.
då, eller?
Ja, alltså lagtexter är kanske inte den mysigaste texten att läsa.
Nej, det är inte direkt någon sexlektyr så kanske.
Nej, inte det heller. Men och sen så ska man hitta i lagen. Och sen ska du så här kunna, om du tar, man tänker typ, ah, vi vill göra det här. Och så bara, aha, men vilken lag stöds det av då? Och så i och med att man inte är så van än så tar det ju ett tag att bläddra. Plus att kursen går så himla fort. Samtidigt.
Ja, men jag minns det. Jag har ju själv läst juridik utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Och utmaningen var ju precis det du beskriver. Det är ju liksom innan man lär känna alltså lagboken i sig, alltså den juridiska litteraturen. Förmågan att hitta, tänka, hur är den uppbyggd så att jag hittar de paragraferna som är kopplade till det ämnet som jag vill tolka utifrån juridiken. Men å andra sidan så är det ju precis det ni är där för att träna på, inte för att ni redan kan.
Nej, men man hinner ju inte göra om saker heller direkt. Så det är väl det som är stress också. Eller så här för att vi försöker ju vara lite så här, bara, ja, men vi får väl göra om det i värsta fall då. Men samtidigt är det så här, fast du har liksom tre nya grejer nästa vecka. Så det blir väldigt jobbigt om du har den där fjärde grejen från förra veckan också. Och sen har jag även omtenta nu på lördag från förra kursen, eftersom att jag var ett halvt poäng ifrån att få godkänt.
Men ett halvt poäng ifrån att vara godkänd är ju ett bra bevis på att du faktiskt kan ämnet.
Japp. Men jag försökte också skicka in en omprövning för att just med att det var så lite och jag kunde ändå hitta vissa saker som jag tyckte de hade missat lite. Typ att de skrev att jag inte hade gett förslag fast jag hade gjort det. Så vi får väl se hur det blir. Och sen är det lite tråkigt för jag har inte varit hemma på ett tag.
Nej.
Det är tråkigt.
Du längtar lite till Göteborg.
Ja, men
Våren är
det är
härlig i
påsk snart.
Göteborg.
Ja, det har jag ju märkt.
Ja.
På alla bilder jag har. Vi har ju också typ halvt vår här. Snön är i alla fall borta nu. Till och med snöhögen. Flexibelt väder. Hej Ulrika.
Hej, online igen.
Igen.
Ja. Jag börjar längta efter att ha dig i poddstudion.
Jag med. Och att vara i Göteborg överhuvudtaget.
Snart, tänker jag,
Snart. Till
kan du vara
påsk
här
typ.
igen. Till påsk tänker du att du är i Göteborg igen.
Innan dess blir det svårt att hinna. Speciellt på vardagar.
Då ser vi fram emot påsk och Göteborg och vår och fjädrar. Massa gult, tänker jag. Alltid när jag tänker påsk och kycklingar. Och hur man nu relaterar till påsk. Jag relaterar mer till påsk som vår än som fjädrar och kycklingar.
Jag tänker tulpaner mycket.
Ja, jag älskar tulpaner.
Jag med. Det är för snål för att köpa det.
Ja, jag är ju en sån som springer iväg och köper de första när de väl kommer. Och sen älskar att köpa en ny bukett hela tiden. Så att alltid ha en bukett tulpaner stående hemma.
Det gillar mamma också.
Ja. Det gör så mycket. Ja, men det gör så mycket för min känsla när jag kommer hem och när jag är hemma och ser dem. För mig, och det är såklart vad man prioriterar, pengar och ekonomisk möjlighet, och det finns en massa i den, så att det behöver vi inte ens gå in i, men för mig ger det mig en sån skön känsla som jag känner att jag behöver extra mycket i de här månaderna.
Mm.
Känsla av ljus, känsla av vår, känsla av kraft, det finns så mycket. Och väljer man då dem också då väldigt färgglada, så blir man ju lite glad också, tänker jag.
Exakt.
Mm. Så det är absolut tulpaner. Ja.
Ja.
Så jag är i en annan känsla idag. Och det här kommer ju vara kanske mer eller mindre överspeglat när, eftersom vi spelar in poddavsnitt lite i förtid. Men jag skulle bara vilja, oaktat att vi ska prata om någonting helt annat idag egentligen, prata om en händelse som hände på Oscarsgalan.
Mm-hmm.
Jag vet inte hur mycket om du har hunnit att titta. Jag vet att du är i mycket plugg, så jag har all respekt för att du kanske inte har snappat än. Men Will Smith och händelsen på Oscarsgalan. Är det någonting du har sett?
No.
Nej. Jag misstänkte det. Men det har varit en Oscarsgala.
Kul.
Och där delar vi ut massa Oscarsstatuetter, och det är ingenting jag själv brukar följa på något sätt. Ligger inte i min intressesfär. Men det var en händelse där som blev väldigt, eller har blivit väldigt uppmärksammad och ska vara uppmärksammad. Det är, och nu minns jag inte namnet på honom, men det är en komiker som står på scen och kör någon form av mellanspel, tror jag. Komiker allierar ju oftast mycket över samhälle och människor. Och till viss del behöver vi göra det. Men till viss del så finns det en gränslinje som man inte behöver och inte ska, enligt min åsikt, överskrida. Och det gjorde han. Han börjar skämta om Will Smiths fru och hennes flintskallighet.
Oj.
Ja, på scen inför alla dessa miljoner människor som tittar och är också delaktiga i rummet. Och där sitter ju också då Will Smith och hans fru.
Aj, aj.
Och då kan jag ju först då tycka att i huvud taget att skämta om någon annans utseende när den inte har möjlighet att delta i skämtet och kunna på något sätt skoja med om det är okej, är ett big no, tycker jag.
Mm.
Sen så skulle jag lite fascineras av att hur ofta på scen, baserat på vårat förra avsnitt, manligt och kvinnligt, skojar vi om mäns flintskallighet? Inte jätteofta. Nej.
Nej.
Men nu sitter en kvinna där. Och då kommer vi till det här med grova generaliseringar och föreställningar. Kvinnor ska ju då, leker jag här nu då, ha långt böljande hår. Och här sitter en kvinna då som är flintskallig. Så då tar han sig rätten att skoja om det. Mm. Vad som också är viktigt i den är att hennes flintskallighet beror på en sjukdom.
Mm. Det var lite det jag misstänkte, va?
Ja, yeah. Där hon har tappat allt hår. För att hon har ju nog gått igenom ganska mycket tårar, ganska mycket smärta och ganska mycket tumultartade känslor i den resan. Aj. I att också då vågas kliva ut som flintskallig utan peruk och alltihopa, tycker jag är utifrån en inre resa fantastiskt. Men han drar ett skämt om det här, vilket gör att hela salen skrattar. Han skrattar själv. Will Smith reser sig upp, går upp på scenen och fläker till komikern, som jag inte minns namnet på. Han slår till honom. Går ner från scen och sätter sig igen. Och skriker rätt ut: ta aldrig min frus namn i din mun igen.
Mm.
Och det här, varför jag tycker det är så viktigt att prata om den här, för att jag har en stark åsikt. Och jag säger inte att det är facit, men den här bränner igång i mig utifrån lite större perspektiv. För det första, att ta sig rätten att mobba inför andra. Andra står tillsammans och skrattar med mobbaren. Det här kan vi ju se i skolor. Grupptrycket. Det är en ensam stackare som står och på något sätt blir retad för någonting, och så står själva mobbaren med en hel klick som bara skrattar och håller med. Ett fruktansvärt fenomen i min värld.
Mm.
Sen har vi det andra då. Människors eller mäns tendens att ta till våld. Vilket Will Smith gör i det här. Genom att gå upp på scen och slå en annan människa. Då är vi inne på en annan del som jag starkt brinner för i allt det här. Vi brukar inte våld.
Nej.
Världen är redan full av våld. Vi mobbar inte och vi tar inte till våld. Två ganska starka värderingar i mig. Vilket gör att jag har ganska starka åsikter om hur jag tänker att han skulle ju kunna ha gjort det här på ett väldigt mycket mer konstruktivt sätt.
Ja.
Ja, att ställa sig upp. För han fick ju också då Will Smith möjligheten att stå på scen. För att han tog emot någon form av statuett för någonting. Vad vet jag. Men att där i sitt tal istället hänvisa till det komikern gjorde genom att ta avstånd för det, exemplifiera det om vad det handlar om och vad det handlar om för den stora gruppen som sitter i salongen och väljer att skratta med. Att på det sättet stötta den som blir mobbad, oaktat om han nu i det här fallet steppar upp för sin fru, eller att man steppar upp för en vän, kollega på jobbet, en klasskompis i skolan. Att våga vara den som steppar upp men inte tar till våld. Så jag säger lite, så min åsikt blir i ämnet, båda gör fel.
Mm.
Vi mobbar inte. Men vi slåss inte heller.
Nej. Alltså, väldigt knepig situation, tänker jag.
Eller hur?
Jag förstår ju hans känsla att han liksom ville slå till honom, men ja, det är ingenting jag hade gjort själv precis. Och nej, jag tänker, men om han nu ändå gick upp på scen så kunde han väl, det jag hade gjort i så fall, om jag liksom var så pass strong att jag gick upp på scen. Kanske det bör tydligare att det var det jag menade också. Inte att det var strångt att han slog honom.
Nej.
Utan mer att han gick upp på scenen. Men då hade jag väl kanske istället så här, tagit över micken typ. Och bara, tycker att man ska skämta på det sättet typ? Eller så här.
Mm.
Och sen bara gått ner igen. För att det var ju det handlade om.
Precis.
Alltså här, det skämtet var inte okej.
Nej. Men det som fascinerar mig lite i media då runt det här, det är att det blir väldigt mycket fokus på vad Will Smith gjorde.
Mm.
Det blir inget fokus på vad den där komikern faktiskt gjorde.
Nej.
Nej. Utan nu ska man då tycka att Will Smith gjorde bra eller dåligt. Men jag vill också lägga lite fokus på fenomenet som är mobbarens roll. Som faktiskt komikern hade i det här fallet. Och kunna liksom vidga den till, alltså händelsen i sig, till ett fenomen i samhället.
Mm.
Den berörde mig så här på, den var ju egentligen i igår, men den stannade kvar i mig, så att jag bara ville gå in i den för att jag tycker att ämnet i sig är så viktigt. Både utifrån det vi poddade om förra gången, manligt, kvinnligt, och det vi har gjort med under kevlaret. Men också för hur vi behöver ta vårt medmänskliga ansvar i att våga steppa upp när sånt här händer.
Mm.
Och tycka till, perspektivskifta och inte falla in i våld och mobbing. I rädslan för att inte tillhöra en grupp. Mm. Mm. Så det blev ju lite sån jag behövde ladda ur idag bara lite.
Mm.
Även om inte du så att säga i din plugg och tenta bubbla med all respekt har tagit del av den. Jag förstår. Och det är klokt, för du ska ju också kanske fokusera ditt fokus på annat.
Ja. Sen bryr jag mig inte så mycket om Oscarsgalan heller, kanske.
Nej, och det gör inte jag heller, utan det var mer att den här snurrade och att den kom upp också på Dagens Nyheter. Det var så jag fångade den. Annars hade inte jag fångat den heller. Jag tittar inte på Oscarsgalan heller. Den är inte för mig så intressant. Mer än att det ska vara ett fenomen som ska sprida glädje, tänker jag. Och det var inte det det gjorde nu. Det spredde mobbing och våld istället. Och då kan man dra den också upp i så vad vi har nu mellan Ryssland och Ukraina. Det är samma fenomen.
Mm.
Mm. Så att, ja, den berörde. Så att det är nog om den, men det vill jag. Så vad var det egentligen vi skulle prata om idag, Milla, som vi hade tänkt?
Prestationsångest.
Mm. säger hon och harklar sig lite. Ja. Så vad tänker vi här? Prestationsångest. Varför vill vi prata om det och hur känner du kring det?
Varför vill du prata om det? Jo, för att det känns som att det är typ det samhället bygger på, höll jag på att säga. Men nej, men det är väl högst centralt för många, tänker jag. Olika kontexter, alltså skola, jobb och allt vad det nu kan vara. Alltså egentligen socialt också. Inte bara kopplat till alltså här, prestera rent arbetsmässigt, eller vad man nu ska säga, utan även att man behöver prestera i relation till andra människor.
Mm. Till uppgift, situation och relation egentligen.
Mm, precis.
Mm. Ja, vi lever ju i ett väldigt prestationsorienterat samhälle. Är ju min bild. Och säkert många av oss. Vad är prestationsångest? Egentligen per definition?
Bra fråga. Men det känns så svårt att så här konkretisera det så mycket. Men för mig är det väl alltså så att ja, helt enkelt att man känner att man måste prestera, och om man inte lyckas på det sättet man själv har tänkt sig så får man ångest för det.
Mm.
Och att så här må dåligt för att okej, nej, nu uppfyllde jag inte de kraven som jag eller andra hade på mig själv i den här situationen med den här uppgiften eller vad det nu handlar om.
Mm.
Vad tänker du då?
Nej, men jag gillar ju att göra komplexa saker så enkla som möjligt. Och du är ju inne på det, att någonstans är det ju rädslan för misslyckande. Skulle jag vilja liksom på något sätt sätta under hatten. Att misslyckande utifrån min egen förväntan. Den upplevelse jag ofta har om andras förväntan på mig. Och jag vill noga med säga att det är väldigt ofta en upplevelse av en förväntan som är extern. Mm. Också den upplevda förväntan om hur jag borde vara. Den upplevda förväntan kring vad som är att lyckas. Att någonting blir bra. Framgångsrikt. Du kan ju lägga massa ord i den här, tänker jag. Men någonstans rundar det ju ner i känslan av att misslyckas. Alltså rädslan för det. Och att det egentligen handlar då om i slutändan, alltså den känslan vi får i kroppen när rädslan för att misslyckas blir så stor. Så att någonstans så går jag i den här spiralen av rädsla. Där det ena föder det andra, som vi så ofta har pratat om innan. Det där med att vi bygger scenarion om hur det ska se ut. Hur det kommer att bli nu när jag misslyckas.
Mm.
Hur det kommer att vara där, för att vi kommer ju inte att lyckas med grupparbetet. Vi har inte tillräckligt med tid, vi har inte tillräckligt med kompetens, vi har gjort fel, och den där rädslan för att slutprodukten inte blir så bra som jag tänker eller som jag tror att det förväntas att den ska vara.
Exakt.
Mm. Och så blir det en tankesnurra av det, tänker jag. Vad tänker du då?
Nej, men alltså just det med det som just nu. För mig så är det ju ganska mycket att prestera kring olika saker, och ja, det väcker ju en del prestationsångest emellanåt liksom. Dels är det ju, ja, som sagt, en del i skolan med juridikkurs, och det tror jag att de flesta som läser juridik vet att det är ganska tufft, för det är mycket olika lagar att hålla koll på, hur de ska appliceras i olika sammanhang och så vidare. Och sen har man ju mycket i grupparbetet, och då blir det väl lite att man jämför sig med andra och sådär. Hur mycket har de gjort? Och nej, nu kunde den här personen mer om mig i det här ämnet typ, och att man inte tillför någonting. Och liksom sådana tankar kring det.
Mm.
Man sitter själv, så blir det ju kanske en prestationsångest på ett annat sätt, tänker jag.
Mm.
För det blir väl inte riktigt, inte för mig i alla fall, samma jämförelse. På det sättet, det kan ju vara i och för sig då att man har gjort en tenta och så får man olika antal poäng kanske och sådana saker.
Mm.
Men sen är det ju även så att det är i vår. Och vad kommer efter våren? Jo, sommaren, och då vill man kanske ha ett sommarjobb. Och då hamnar man ofta i sammanhang där man ska vara på arbetsintervjuer och så liknande. Och då blir det också att man vill prestera för att man vill få ett visst jobb kanske och sådär.
Mm.
Så att det blir många olika delar just nu.
Mm.
För mig. Och kan det nog många relatera till.
Ja, absolut. Det är bara checkbox på allihopa, tänker jag. Beroende på var man befinner sig i livet. Men fenomenet kan vi ju alla relatera till. Och i grunden så har det ju lite med hur hjärnan fungerar återigen. Alltså, vi har satt ihop någon form av ramverk för hur man ska vara, hur det ska gå för att jag ska få ingå i flocken, bli accepterad och få vara kvar i det eller få mer av det som jag önskar på något sätt. Och uppnår jag inte det, så får jag inte vara med på en eller andra sättet, och jag är utesluten, tänker jag. Och jag kan ju relatera till den att i mitt liv också, alltså oaktat var man befinner sig, som jag säger, är att ja, nu har jag en stor ska jag säga, uppdrag framför mig, där jag ska gå in i en miljö där jag inte har varit förut, där jag inte har mött den branschen, den målgruppen förut. Vilket också då såklart tar in mig i en prestation. Jag vill göra bra, jag vill nå fram, jag vill ge, jag vill inspirera. Och så kan jag ju då gå in i rätt eller fel i den resan också. Och så hamnar man i någon form av prestationsångest. Men jag vill också relatera till att ibland så är ju det där med prestationsångest också inte att vi blandar ihop den med känslan av också att vara lite nervös. Vara taggad för någonting. Att vi blandar ihop dem. Att vi kan vara så extremt taggade över någonting så att vi känner känslan av lite prestationsångest i systemet. Och att den där faktiskt är en drivkraft. För är vi för avslappnade, brukar jag säga, inför någonting, så kanske inte det blir bra heller. Så att vi behöver också se den ur en positiv sida, tänker jag. Att den också är en drivkraft framåt för att göra, få gjort, göra skillnad eller vad man nu har i sin spektra.
Jo, men precis. För jag kan ju till exempel vara lite så här nervös inför en tenta.
Ah.
Eller ja, mer förut då, om jag skulle på en tävling, typ dressyr eller hoppning eller sådär. Mm. Att man är nervös innan, men det gör ju, alltså det är ju att man får typ samla ihop nerverna lite och liksom prestera då. Men jag har inte ångest för det.
Nej.
Då. Utan det är kanske jag har kring andra saker eller så här.
Medan andra kan få en känsla av lite ångest i det, för att det är samma, alltså, fysiska cocktail som pågår i systemet när vi är nervösa, laddade, taggade. Som när vi är i liksom, vad ska jag säga, känslan av misslyckande. För den är ju egentligen gemensam, så att det är svårt att särskilja de här. Men att vi ibland i det vi tänker efter sen, brukar jag säga, tar oss vidare till den som inte blir så konstruktiv istället för den som är konstruktiv i det.
Mm.
För vi kan ju leda oss där i det när den här känslan kommer. I att, alltså, det är bra att vara taggad. Det är bra att vara lite nervös. För det skapar lite krispighet också i hjärnan. Man är fokuserad. Man är liksom laddad. Det är ju precis som att du står på startblocken på att, så att säga, rejsa iväg på någon form av löpbana. Den känslan är ju också relaterad till en prestation. Men det är ju egentligen tankarna som kommer i nästa steg som talar om för mig vart jag kommer att gå i den resan. Och det är där jag tänker att vi kan börja prata med oss själva. Vad tänker du när jag säger så?
Lite osäker på om jag förstod det rätt. Men du menar alltså att man ska vara mer uppmärksam på vad som är vad, typ?
Ja, men lite så, för det kan ju starta i att jag känner att jag, här vill jag verkligen prestera, det här måste bli bra. Då är det ju någonting som är taggat på någonting. Och sen så kan ju då vår hjärna göra en trick and treat där och gå in i nästa skede. Ja, fast tänk om det inte går bra, tänk om jag misslyckas nu, har jag pluggat tillräckligt? Är jag rätt person för det här, har jag tillräcklig kompetens? Då tar vi oss en annan resa. Än om vi då stannar i att vad bra att jag är taggad för det här. Det är klart att det här kommer gå bra. Jag laddar. Jag har gjort det bästa jag kan. Jag har läst på. Jag har pluggat så mycket jag bara kan. Jag kan inte göra mer nu. Är du med mig på skiljevägarna då?
Mm.
Blir det mer tydligt?
Ja.
Ja.
Tankesättet. Alltså här, om man börjar... få den här oro och nervositeten med att man försöker övergå till det andra liksom som man kanske hade med från början, tänker jag. Eller inför tentor så brukar jag aldrig känna, oj vad skoj det ska bli och visa vad jag kan. Men man kan ju försöka tänka så.
Nej, men det är ju lite tillbaka till igen där som jag säger teoretiskt, och jag vet att de här är tuffa, för jag leder ju mig själv i det här, det gör ju alla i det här med prestationsångest. Jag tror att det finns ingen människa på jorden som inte har hamnat i prestationsångest. Jag tror att det vore att ljuga. Så det handlar ju lite om att liksom göra den synbar, Och också hjälpa mig att leda mig i den. Så du kanske inte tänker när du går in på tentan att åh, vad kul, jag är så taggad, äntligen får jag göra en tenta. Nej, det vore nog till att du kanske tar det för långt. Men att återigen, min ambitionsnivå. Jag har pluggat, jag har kastat in. Vad är det jag kan påverka idag när jag sitter här och ska göra tentan? Nej, men jag har gjort så gott jag kunnat.
Mm.
Jag behöver liksom hjälpa mig där för att prestationsångesten inte ska slå in med undrande kraft. Och sen också den där som du och jag pratat om innan, är att vi ofta faller in i att vi redan ska kunna saker. Det där med att, ja men nu läser jag juridik, och vis av att jag själv har pluggat juridik. Lagtexter och tolkningar och veta vilken lag och vilket sammanhang, var ska jag hitta det jag ska tolka relaterat till ämnet. Det är en utmaning. Det är ju ett sammelsurium av lagtexter.
Mm.
Så absolut. Men när jag går i skolan och läser juridik, så är det ju hela syftet med den lärresan är ju att lära mig just det. Att jag tränar på det. Inte för att jag redan ska kunna det och top notch ta varenda full pott, utan jag är ju på en träningsresa. Men vi vill ju redan kunna. Vi vill ju redan ha full pott på svaret. Vi vill ju redan ha full pott på tentan.
Då slipper man göra om det.
Ja, precis. Så där i kommer ju prestationsångesten. Ja.
Ja, men för mig är det inte så mycket så här, jag måste vara bäst hela tiden. För mig är det mer så här, om jag blir godkänd slipper jag göra om det.
Mm. Och den tror jag alla kan känna igen som har pluggat.
Ja, men alltså vissa är ju kanske så här, jag måste ha full port. Och som var ju mer liksom när jag var lite yngre. Men nu är jag så här, jag blir godkänd, slipper jag om det. Det är inte så här att jag måste ha ett VG liksom, eller så. För jag säger, jag tänker, alltså bara för att jag har tagit examen sen så förväntas jag inte kunna allting. Utan det tar ju några år. Alltså som jag jobbar med det också. Mm. Där jag lär mig saker.
Mm.
Men sen såklart ibland så tänker jag ju så att. Men typ som nu med juridiken har jag känt såhär. Jag bara herregud, jag har ingen koll typ. Mm. Och så vill man ha kontroll liksom. Och så blir det såhär. Ska jag jobba med det här på riktigt sen? Och nej och nej och nej. Och så, hur ska det gå?
Mm.
Och så kommer de där tankarna. Men då får man försöka. Och sen nu har jag insett ibland att. Fan, jag kan ju en del ändå. Mm. Det kommer nog gå bra.
Mm. Och det är ju de man behöver spara på då. Precis som du säger där. Att det är ju de där frågorna som jag brinner så mycket på. Att ställa till mig själv. Ja, att befästa de där situationerna när jag faktiskt inser att men jag kan ju en del. För hjärnan sparar ju gärna mer på alla de där sakerna som jag inte kan. Eller där jag på något sätt anser mig inte vara i nivå där jag förväntar mig vara. Men att befästa det som är det jag kan, befästa de andra ögonblicken, stärker vår muskel i att hantera prestationsångest. Och det är där vi kommer lite ibland, den här fake it till you make it. Och det är för att vi behöver hjälpa vår hjärna som hela tiden har 5 gånger högre faktor på hot, hinder och problem. Den tränar den muskeln varje dag. Med en dominans. Mm. Så att ju mer vi tränar den andra. Även om det är som kommer den där krassa, realistiska. Ja, men det är inte så det är. Det är inte så det känns. Nej, men vad är det som gynnar dig mest att tänka nu? Ja, men det är ju att jag kan. Att jag faktiskt är grym på juridik. Och så kan folk tycka att jag är jätteprovocerande. För det är ju inte sant. Nej, brukar jag säga då. Tycker du att det gynnar dig mer att tänka att du är värdelös på juridik? För det är ju egentligen det enkla krassa det handlar om i grunden. Sen säger jag inte att det är lätt. Men att vi behöver börja tänka där. För vi behöver liksom träna upp den andra muskeln.
Mm.
Det som faktiskt ger mig det konstruktiva framåt. Och som tar mig ur prestationsångesten. Den första stunden så nej, absolut. Jag tror inte alltid på den. Fullt och innerligt. Men ju mer jag tränar på den, desto lättare kliver min hjärna in där. För den andra träningen tar man ju bara åt ett annat håll.
Ja. Men jag tänker också så här, om man säger till exempel då, ja, men jag är bäst på juridik. Det kommer jag inte tro på första gången jag säger det. Men om jag så här också får, som nu då, att jag bara i vissa sammanhang så bara, nej men gud, jag börjar ändå kunna lite nu. Mm. Eller så här, om man tar med sig den och liksom bevarar den, då får man också bättre självförtroende, vilket gör att man faktiskt blir bättre på det också. För om jag bara tänker, nej jag kan inte, det här är så dåligt, då vågar jag ju inte heller typ till exempel applicera lagrum i en text, för jag tänker, nej det är säkert fel, fast det var rätt. Men jag hinner aldrig upptäcka att det var rätt, så får jag sämre självförtroende, så blir det liksom en ond cirkel av det. Så liksom ta vara på när man upptäcker att, ja men till exempel då, ja, nej men nu blev det ju faktiskt rätt lag här.
Mm.
Och bara, ja vad bra, men då kanske det här också är rätt. Ja, så var det det, eller så var det inte det, så får man liksom gå någon annan väg.
Så himla klokt det du säger, tänker jag. För att det är precis det som handlar om, att ju mer vi tränar den muskeln, att liksom titta på när det faktiskt har gått bra. Titta på när det faktiskt, jag neglade den här lagtexten, paragrafen. Desto mer sparar hjärnan på dem, och det föder vår självkänsla. Vilket gör att min hjärna har också då i den träningen ett ökat fokus på det jag gör bra. Du tränar en muskel.
Mm.
Vilket gör det lättare för varje gång i din hjärna att fokusera i kontexter på det som faktiskt bekräftar det som du har ditt fokus på. För det är det hjärnan gör. Så har du ett fokus på att jag är värdelös på juridik, så letar ju hjärnan bara efter signaler som bekräftar att det är sant.
Mm.
Som jag då börjar liksom med att befästa när jag faktiskt kan. När jag faktiskt gjorde bra. Så letar ju automatiskt hjärnan efter fler situationer som bekräftar den sanningen. Och den sanningen är ju mer gynnsam för oss.
Mm.
Så det är en träningssak utifrån en hjärna som lätt faller över i det andra. Vi använder, det här är ju liksom mental träning som används väldigt mycket inom idrott.
Ja, jag tänkte säga
det. För där har du galet mycket prestationsångest. I startläget, i liksom matchen eller vad du nu ska göra. Och det vinnande konceptet, skillnaden på de som mentalt är med och också mentalt mår bra eller når framgång, är deras förmåga att fokusera på när de gör bra.
Ja, men jag tänkte det, alltså så här, dels att det vi vill säga är ju inte så här, ja, du ska tänka att du är bäst så är det bra sen, utan det är mer så här, om du liksom försöker ha den titeln typ, det är liksom, sätt en titel på en bok, den kanske inte handlar om bäst på juridik, den handlar kanske om hur man lär sig juridik, typ så, alltså så här, vi vill ju försöka att man ska tänka lite annorlunda och snappa upp de grejerna som leder dig till ditt mål eller det du vill uppnå. Och sen kanske inte ditt mål är att bli bäst på juridik, men du kanske vill vara bra på det, och du behöver inte heller bli bäst på juridik, men alltså så här, vägen dit.
Och
liksom se framgångarna, inte bara motgångarna.
Och att se det som ett fenomen i stort, Milla, precis. Att nu kopplar vi det ju väldigt mycket utifrån just att plugga och juridiken. Men att det man tränar upp där är ju en förmåga, en mental förmåga som är användbar hela livet.
Ja, nej, men också som du sa med liksom idrottsvärlden, jag tänker det. Tänkte på det, vi brukar ganska ofta ta det exemplet med, för det brukar bli tydligare. Till exempel om jag skulle börja gå till gymmet nu, aldrig har varit här innan. Och så tänker jag, ah, jag ska bli starkast i världen typ. Alltså det kommer inte hända på ett pass.
Nej.
Det inser jag ju också, men om jag tänker det och liksom så här, efter en månad så är jag, ah, men fasen, jag har ändå blivit starkare än vad jag var för en månad sedan typ. Mm. Alltså då blir jag ju successivt starkare hela tiden, för jag tänker jag kan, och så lägger man på lite mer vikt och så lyckas man då också. Alltså så här, det är ju liksom samma fenomen egentligen.
Ja, men det är ju, hjärnan är ju en muskel, precis som våra biceps när vi går till gymmet, och vi brukar ju ofta ta den, precis som du säger, som en enkel metafor för vad det handlar om. Det jag tränar på blir jag bra på. Tränar jag på att slå på mig själv och att jag är värdelös, då blir jag bra på att vara just värdelös. Brukar jag säga enkelt. Men att det är ju ingen som är det. Men vi behöver kontinuerligt underhålla den här muskeln av att träna en god självkänsla. För det är ju egentligen det som är navet under prestationsångest. Det är ju självkänslan som får sig en gungning. Självkänsla är färskvara. Precis som när vi går till gymmet. Vi går inte in dit precis som en gång. Och så tror vi att vi har fått en perfekt formad biceps. Eller en sexpack. Och så behöver vi aldrig mer gå dit igen. Det är ju samma sak. Det vi tränar på blir vi bra på. Så att i början så ser jag inte så mycket resultat. Men jag fortsätter idogt att träna för att jag sen mer och mer ser resultatet allt eftersom träningen. Och så kan jag notera, precis som du beskriver där, att jag faktiskt börjar att tänka annorlunda kring min prestation. Jag börjar tänka annorlunda kring min relation jag och juridik. Jag börjar se det på lite andra perspektiv än om jag stannar i den andra.
Mm.
Så det handlar ju om att titta på den och börja träna mer på det jag vill ha. Och det gör vi ju enklast genom att inte försöka tränga bort ångesten, utan snarare titta på den och titta på vad alla interna, alltihopa jag som jag inte kan där och som jag inte kommer lyckas med, hur det skulle kunna vara istället. Att skifta tanken. Och så tränar jag på det skiftet. Som en biceps eller en sexpack.
Precis.
Mm. Men det handlar inte om att förtränga. Och det handlar inte om att vara naiv och tänka glorifierat om världen återigen. Utan det handlar om att träna min hjärna. Att befästa det jag faktiskt är bra på. Och träna på det. Mm. Vill du säga något mer om prestationsångest?
Nej, jag var nöjd där med min metafor av att bäst på juridik är som en boktitel.
Ja,
men boken precis. Innehåller mer.
Ja.
Jag bara, ibland får jag till det. Alltså.
Ja, men ibland blir det sådana där härliga som kommer ut.
Ja, men jag tänker, vad ska vi mer säga om det? För göra någon slags sammanfattning här?
Nej, alltså sammanfattning skulle jag vilja säga att återigen, prestationsångest har vi alla.
Mm.
Och det handlar om att vi alltid värderar oss i relation till förväntan eller andra. Och att vi ibland behöver vara lite nyfikna på vilken ambitionsnivå vi har lagt saker på. Är den realistisk utifrån den kontext jag befinner mig och annat jag vill prioritera.
Mm.
Där får jag börja. För den behöver stå i relation till det resultatet jag önskar. Hur mycket jag också prioriterar. Och är ens ambitionsnivå realistisk? Kan jag vara bäst på juridik innan jag ens har tränat juridik? Nej.
Kanske det blir svårt för.
Ja. Och den får vara som en liten metafor för just ambitionsnivå. Men att också sen också se det som att det också är känslan av nervositet. Känslan av att vara taggad och att de är väldigt, alltså det är samma känsla i systemet. Men att nästa steg avgör för vilken riktning jag tar mig. Frågorna igen. Och att inte försöka mota bort den, brukar jag ju alltid säga. För det vi motar bort växer. Utan att istället titta på den, vara med den och konstruktivt börja jobba med de där lite andra utifrån metaforen gymmet. Fokusera på det och leta efter de saker jag faktiskt har lyckats med. De som jag gjorde bra när jag satte rätt paragraf. Att jag faktiskt kan. För det hjälper både hjärnan och dig i ditt självledarskap att få mer av det.
Mm. Sen tänker jag också att man inte så här, prestationsångest, det blir kanske om man vill vara bäst på allt mycket. Typ som så här, jag ska vara bäst med mitt sociala liv eller liksom där med mina vänner och familj, där ska jag vara bäst, och sen ska jag också vara bäst i skolan med allting, och sen ska jag också vara bäst med träningen. Alltså här, den typ elitidrottare, de tränar ju liksom, hela deras liv går ju egentligen ut på liksom träna och äta rätt. De går inte på fester varje helg bara för att de ska vara bäst i sitt sociala liv. Alltså det handlar ju om aktiva val. Att så här, antingen kanske du får välja att vara bäst på en sak, eller så är du bra på flera saker, till exempel.
Mm.
Alltså här, man får ju göra val, för att det blir väldigt jobbigt för en själv, tror jag, om man ska vara bäst på allting.
Ja, men det är ju det där med att vara bäst på allt, och jag tycker du säger det så himla bra, att återigen att aktiva val. Vad är det jag vill lägga mitt fokus på? Att liksom vara lite extra bra på? Och vilka är det okej att vara liksom sådär lagom bra på? Jag älskar ju ordet lagom, va? Svenska språkets lagom. Jag älskar ju det. Ibland är det okej att bara vara lagom. Jag behöver inte vara bäst på allting. Utan jag kan ha spetskompetens. Jag kan välja aktiva val. Nej, men jag vill fokusera och prioritera mer på det här för att det är viktigare för mig. Och det mest aktiva valet vi ska göra, enligt mitt sätt att se på livet, det är ju mig själv.
Mm.
För oftast handlar jag prestationsångest om någonting i relation till någonting annat. Och jag behöver sätta mig själv högre upp på prioriteringslistan.
Mm.
Känner vi som att vi sydde ihop den lite bra, att det kanske kan ge lyssnarna någonting?
Det får vi väl hoppas. Nej, men det tycker jag.
Mm.
Nu försvann jag, va?
Mm, och det är lite laggigt hos dig just nu, men lyssnarna får ha omtanke med oss med geografisk skillnad och online, tänker jag. Men ja, vill ni lyssna att vi går in djupare i det här ämnet, och att det är, för jag tror att det är ett ämne som berör ganska många på olika sätt, så kom gärna med era situationer om ni vill att vi bollar och tittar på dem. Återigen utifrån det som egentligen driver oss med hela podden, det är att vi är inte ensamma med några av känslor, situationer. Det finns alltid någon som känner samma, har varit med om liknande på olika sätt. Så hör av er i så fall. Annars så vill jag önska dig lycka till, Milla, i din juridiska arbete, grupparbete, tentor. Och lägg nu ambitionsnivån på en nivå som är gynnsam för dig. Ja. Boktiteln liksom, med att vara bäst. Ta med dig den. Jag tycker den var jättebra.
Yes.
Så ha en fin vecka, och ha en fin vecka alla lyssnare.
Mm. Ses vi?
Så hörs vi snart igen.
Vi hörs. Ses inte.
Nej, gör vi inte. Ha det gott där ute. Hej då.
En poddproduktion av Fredag.